20. Korparnas prins. Märt satt stöd mot den höga sadelknappen med sin achanderej liggande på sned över prickens manke och blickade tankfullt upp i skyn. Solen hade gott och väl passerat sin middagshöjd. Om Vernon inte snart kom tillbaka med dödsgardisterna skulle han kanske bli tvungen att utkämpa ett slag där hans skyttar hade solen i ögonen. Eller än värre, i skymningsdunkel. Det värsta var att mörka moln hade tornat upp sig över bergen i öster. Den byiga vinden kom från norr, så där hade han ingen hjälp att vänta. Regn skulle vara som en räv i en hönsgård. Bågsträngar klarade sig illa i regn. Nåväl, blev det regn skulle det förhoppningsvis dröja några timmar. Men han hade aldrig märkt att hans tur någonsin hindrat att han blev genomblöt. Han hade inte vågat vänta till morgondagen. I så fall kanske männen som jagade efter tjuven hade fått upp vittringen på Carrede igen. Och då skulle han ha varit tvungen att angripa dem eller lägga sig i bakhåll för dem innan de kom i kapp Carrede. Då var det mycket bättre att de kom till honom på en plats som han själv valt. Att hitta rätt plats hade inte varit svårt. Inte med Mr. Roydells kartor och Vernon och de andra spanarna. Aludra var upptagen med ett av sina höga metallbeslagna kaströr och de pärlprydda flätorna dolde hennes ansikte när hon undersökte någonting vid den breda träbasen. Han önskade att hon gått med på att stanna med packdjuren som Thom och husmor Ernan. Till och med Noel hade gått med på att stanna, om så bara för att hjälpa Julian och Amathera att se till att Oliver inte smet iväg för att titta på slaget. Pojken var väldigt ivrig på att göra det, vilket lätt skulle kunna leda till hans död. Det hade varit illa nog när bara hörnan och de tre andra rödarmarna hade utövat sitt fördärvliga inflytande över Oliver. Men nu hade hälften av männen börjat lära honom att hantera svärd och dolk och att slåss med händer och fötter. Dessutom hade de proppat honom full med historier om hjältar och hjältedåd. Att döma av hur han tjatade på Märta om att få följa med på räder och liknande. Aludra var nästan lika illa hon. Vem som helst hade kunnat tända stubinen med en av hennes eldstickor när hon väl hade laddat röret. Men hon envisades med att göra det själv. Hon var en hetsig kvinna, Aludra, och inte alls särskilt glad över att plötsligt strida på samma sida som Sean Charnier, hur tillfälligt arrangemanget än var. Hon tyckte att det var fel att de skulle få se hennes hantverk annat än som mottagare. Leilwin och Domon satt till häst i närheten och höll ögonen på henne. Lika mycket för att förhindra att hon gjorde någonting dumt som för att skydda henne. Märt hoppades att Leilwin inte gjorde någonting dumt själv. Eftersom det tydligen bara fanns en enda Sean Charnier bland deras motståndare idag hade hon bestämt sig för att det gick för sig att vara där. Och att döma av hur hon blängde på Mosenge och de andra dödsgardisterna verkade det nästan som om hon ansåg sig ha någonting att bevisa för dem. De tre Aesedena stod i en grupp med tyglarna i händerna och kastade också mörka blickar på Shonshanierna. Liksom Blairick och Fenn som gned sina svärdsfästen, kanske utan att tänka på det. Det var bara Jolene och hennes båda väktare som blivit bestörta när Sherrianne så villigt gav sig av med tjuven. En ACDs åsikter brukade speglas av hur hennes väktare såg på saken. Men Edicina och Teslin hade också känslan av att bära koppel i för färskt minne för att känna sig väl till mots bland shonshanska soldater. Bethamin och Sita stod en liten bit bort från systrarna med händerna ödmjukt knäppta framför livet. Bethamins ljusbruna häst puffade henne på axeln med mulen och den långa mörka kvinnan sträckte upp handen för att klappa den innan hon hejdade sig med ett ryck och återtog sin ödmjuka pås. De skulle inte delta nu heller. Det hade Jolene och Edesina förklarat med all önskvärd tydlighet. Men Aesedena ville tydligen hålla de båda kvinnorna under uppsikt för att vara på den säkra sidan. De shonshanska kvinnorna tittade åt alla håll, utom på de shonshanska soldaterna. För den delen kunde Bethamin, Sita och Leilwin lika gärna ha varit luft, vad Musengo och hans mannar beträffade. Bränna honom. Det fanns så mycket spänningar i luften att han nästan kunde känna hängsnaran om halsen igen. Pricken stampade i marken, otålig över att stå stilla så länge. Mert klappade honom på halsen. Sen kliade han sig på det ärr som börjat bildas på hans egen haka. Chuans salvor hade svidit precis så illa som hon hade sagt. Men de fungerade. Däremot kliade hans nya samling ärr fortfarande. Chuan, hans hustru, han var gift. Han hade vetat att det var på väg. Hade vetat det länge, men inte desto mindre. Gift. Han tyckte att han på något sätt borde känna sig annorlunda. Men han kände sig fortfarande som sig själv. Och så tänkte han se till att det förblev så bränna honom. Om Chuan förväntade sig att Mert Cawthon skulle stadga sig, sluta spela tärning eller någonting liknande. Då fick hon allt tänka om. Sluta jaga kvinnor kunde han väl göra, för att inte tala om att fånga dem. Men han skulle fortfarande tycka om att dansa med dem och titta på dem. Bara inte när han var med henne. Bränna honom om han visste när han skulle vara det igen. Han tänkte inte bege sig någonstans där hon hade överhanden. Inte med hennes prat om bägarbärare och springknäktar och att gifta sig för kejsardömets bästa. Hur skulle det kunna gynna hennes förbannade kejsardöme att hon gifte sig med honom? Musenge lämnade de övriga 10 i rödsvarta rustningar, 10 män och 5 oger, och travade fram till Mert på sin svarta vallack. Hästen hade fina linjer. Byggd både för snabbhet och uthållighet, så vitt Mert kunde avgöra utan att undersöka den närmare. Musenge såg mest ut att vara byggd för uthållighet. En undersättsig, trög man med härjat men hårt ansikte och ögon som liknade ett par polerade stenar. Förlåt mig, ers höghet, sa han släpigt och slog stridshandsken mot harnesket. Men borde inte männen sättas i arbete igen? Han sluddrade ännu värre än Seleucia. Så mycket att orden nästan var obegripliga. Deras rast har varat länge nu. Jag betvivlar att de hinner bygga färdigt vallen innan förrädaren kommer ändå. Mert hade undrat hur länge det skulle dröja innan han förde det på tal. Han hade trott att det skulle ske tidigare. Utan sina öppna hjälmar, men med harnesken på, satt armborstskyttarna på marken bakom en lång, krökt vall. Kanske en tredjedel av en hel cirkel, byggd av jord som de kastat upp ur det 4 fot djupa dike som omgav den. Diket i sin tur omgavs av en barriär av vässade pålar som fortsatte en bit längre än dikets ändar. Det hade inte tagit dem lång tid att åstadkomma. Fotsoldater måste vara lika flinka med spaden, hackan och yxan som med sina vapen. Det gällde kavallerister också, men det var svårare att övertyga dem om det. Infanterister visste att det var bäst att om möjligt ha någonting mellan sig själv och fienden. Nu låg verktygen utspridda längs diket. Några av männen kastade tärning. Andra vilade bara, eller tog sig till och med en tupplur. En soldat tog varje tillfälle som gavs att sova. Några läste faktiskt i böcker. Läsa. Mandowin var ute bland dem, fingrade på sin ögonlapp och böjde sig då och då ner för att säga någonting till någon fanjunkare. Den enda lansiär som var där, en karl som stod bredvid sin häst och med hela sin hållning utstrålade att han inte hade någonting med armborstskyttarna att göra, hade ingen lans utan stod istället och höll i en lång stav som var till hälften dold av ett läderfodral. Terrängen var perfekt för det Matt hade i åtanke. En gräsbevuxen ängsmark med blommor och en och annan låg buske bredde ut sig i nästan 2 milsteg från vallen till de höga träden i väster. I norr låg ett svartvattenkärr fullt av ekar och underliga träd med vita blommor och stammar som verkade bestå till hälften av tjocka rötter. I västkanten av kärret fanns en sjö och bortom sjön en skog. En liten flod rann söderut ut från kärret, en halv mil bakom ärt, för att sedan böja av åt väster på hans vänstra sida. En liten flod, men tillräckligt djup för att hästar skulle vara tvungna att simma över. Andra stranden var utom skotthåll. Det fanns bara ett sätt för en angripare att komma till vallen, att komma rakt mot den. När de kommer vill jag inte att de ska börja räkna efter hur många män i rött och svart som är här, svarade han. Av någon anledning ryckte Morsänge till lite. Jag vill att de ska se en vall som inte är färdigbyggd och verktyg som mannarna kastat ifrån sig när de fått larm om att fienden är nära. Löftet om 100 000 guldkronor har säkert redan fått deras blod i svallning. Men jag vill att de ska bli så uppjagade att de inte kan tänka klart. De kommer att se oss som sårbara, eftersom vår försvarsanläggning inte är färdig. Och med lite tur anfaller de omedelbart. De kommer att räkna med att närmare hälften av dem kommer att dö för att vi ska besegras. Men det ökar bara chanserna för någon av dem som klarar sig att bli den som får guldet. De kommer bara att vänta sig att vi hinner avlossa en salva. Han slog ihop händerna och pricken rörde på sig. Sen slår fällan ihop. Inte desto mindre önskar jag att vi hade fler av era armborstskyttar, ers höghet. Jag har hört att ni har så många som 30 000. Mosenge hade också hört honom säga till Chuan att han skulle kämpa mot Shonshen. Mannen fiskade efter information. Jag har färre än jag hade tidigare, sa Mert med en grimas. Hans segrar hade inte varit helt utan förluster, bara nästan. Närmare 400 armborstskyttar låg begravda i altarisk jord. Och nästan 500 kavallerister. En liten slaktarnota med tanke på utfallet, men han hade hellre sett att slaktaren inte kom med någon räkning alls. Men de jag har räcker idag. Som ni säger, ers höghet. Mosenges röst var så uttryckslös att han lika gärna kunde ha talat om priset på bönor. Märkligt. Han såg inte ut som någon försagd person. Jag har alltid varit redo att dö för henne. Han behövde inte säga vem han menade. Det är jag också, Mosenge. Ljus. Han trodde faktiskt att han menade det också. Betydde det att han var förälskad? Men det är väl bättre att leva för henne? Eller vad säger du? Borde ni inte ta på er rustning, ers höghet? Jag tänker inte komma så nära striden att jag behöver någon rustning. En härförare som drar sitt svärd har lagt kommandostaven åt sidan och blivit en vanlig soldat. Han citerade bara Comadrin igen. Det gjorde han visst ofta när han diskuterade krigskonst. Men så hade mannen också vetat i stort sett allt som fanns att veta i ämnet. Men trots att det bara var ett citat verkade det göra intryck på den väderbitne mannen. Mosenge gjorde honör igen och bad förbanne honom om tillåtelse innan han red tillbaka till sina män. Märt var frestad att fråga vad de här dumheterna med ers höghet handlade om. Förmodligen var det bara någon shonshansk motsvarighet till ers nåd. Men han hade inte hört någonting sånt i Ibordar, och där hade han varit omgiven av shonshanier. Fem gestalter kom fram ur skogen i slutet av ängen, och han behövde ingen kikare för att känna igen dem. Det skulle ha räckt med de båda ogierna i röd och svartrandiga rustningar, även om han inte haft Värnings feta kroppshydda att gå efter. De beridna männen galopperade för allt vad tygen höll, men ogierna höll jämna steg. De sprang med vevande armar och yxorna svängde som drivaxlar i ett sågverk. Slungkastare, lägg an, ropade Mert. Alla andra går och tar en spade. Det måste se precis rätt ut. Medan de flesta av armborstskyttarna skingrade sig för att plocka upp verktyg och låtsas arbeta på diket och vallen, spände 50 andra på sig hjälmarna och ställde upp sig på rad framför Alura. De var långa män och bar fortfarande de kortsvärd som de kallade för kattrensare. Men istället för armborst var de beväpnade med varsitt 4 fot långt slungskaft. Han hade egentligen velat ha fler än 50, men Alura hade inte hur mycket som helst av sina pulver. Varje man bar ett tygbälte med påsydda fickor utanpå harnesket, och i varje ficka fanns en trind lädercylinder, större än en knytnäve, med en liten mörk stubin som stack ut ur ena änden. Alura hade inte hittat på något ståtligt namn åt dem än, men det skulle hon säkerligen så småningom. Hon var glad i ståtliga namn, drakar och drakägg. En efter en höll männen upp varsin lunta som hon tände med en av sina eldstickor. Hon gjorde det snabbt och använde samma eldsticka tills trästickan nästan hade brunnit ner till fingertopparna på henne. Men hon ryckte aldrig till utan släppte bara stickan och tände en ny medan hon sa åt slungkastarna att raska på, för hon började få ont om eldstickor. Ljus, vad snål hon var med dem. Hon hade 5 askar till som Mert visste om. När männen vände sig från henne satte de den rykande luntan mellan tänderna, satte en av cylindrarna i slungstaven och gick mot vallen. Slungkastarna var glest utspridda. De måste täcka hela vallens längd. Dags att få dina mannar på plats, Mosenge, sa Mert högt. Dödsgardisterna ställde upp sig sida vid sida med trädgårdsmästarna i ena änden. Det skulle bara behövas en snabb titt genom en kikare för att se vad de var. Ljus, det enda som behövdes var egentligen åsynen av ogier i rustning och solen som glänste i all detta röd och svartmålade pansar. Och även om angriparna stannade upp för att undra över hur få dödsgardister det var där, skulle de fortfarande se att de var fler än Mats mannar och förstå att det bara fanns ett sätt att ta reda på om Chuon var där. Värning galopperade in bakom vallen, slängde sig ur sadeln och började genast leda runt sin löddriga springare för att den skulle svalna. Så snart han passerade vallen började armborstskyttarna släppa sina verktyg och springa för att ta på sig hjälmarna och ta upp armborsten. Dessa var placerade så att männen bildade 3 glest utspridda rader med luckor för slungkastarna. Det spelade inte längre någon roll ifall någon spejade från skogen. Det de såg skulle se naturligt ut. Mert travade bort till Värnin och svingade sig ned från pricken. De båda mänskliga dödsgardisterna och de 2 ogierna som kommit med Värnin gick och ställde sig bland de andra. Hästarna flåsade med uppspärrade näsborrar. Men ogierna andades inte djupare än vanligt. En av dem var Herta, en ogierkar med ögon av sten som tydligen inte stod långt under Mosenge i rang. Värnin blängde på männen som inte hade suttit av för att leda runt sina hästar. En hästtjuv må han vara, om han nu inte hade bättrat sig, men han tyckte inte om att se folk missköta sina riddjur. Det tog fyr som i en av hennes nattblomster när de fick se oss, sa han och nickade mot Alura. Vi såg till att de fick se de där granna rustningarna. Sen rände vi iväg så fort de började komma upp på sina hästar. Han spottade på marken. Jag hann inte titta så noga på deras djur, men det skulle förvåna mig om de klarar en sån galopp. En del kommer att stupa innan de kommer hit. Ju fler desto bättre, sa Mert. Ju färre som kommer fram desto gladare blir jag. Det enda han behövde var att ge tjuren en eller två dagars försprång. Och om det gick att uppnå genom att de sprängde sina hästar skulle han gladligen föredra det framför en strid. Efter dagens 6 mila galopp skulle de vara tvungna att vila hästarna i några dagar innan de var i stånd att färdas någon längre sträcka. Nu blängde Värnin på honom istället. Andra kanske kallade honom först Mert och ers höghet, men inte Kjell Värnin inte. Mert skrattade och klappade honom på axeln innan han svängde sig upp i sadeln igen. Det var skönt att ha någon som inte trodde att han var någon idiotisk adelsman, eller i varje fall inte brydde sig om det. Han red bort till Eiser Dena, som nu satt till häst. Blairick och Fenn, den ena på en brun vallack och den andra på en svart, gav honom nästan lika mörka blickar som de hade gett Mosenge. De misstänkte fortfarande att han hade haft någonting att göra med det som hade hänt Jolene. Han funderade på att säga åt Fenn att hans rumphuggna hårknut såg löjlig ut. Fenn makade på sig i sadeln och strök över svärdsfästet. Det var kanske lika bra att låta bli. Som jag sa till er, sa Jolene just till Bethamin och Sita och viftade förmanande med pekfingret. Hennes mörkbruna vallack såg ut som en stridshäst, men det var den inte. Djuret kunde springa fort, men var mild som mjölk till temperamentet. Om ni ens funderar på att omfamna Saidar kommer ni att få ångra det. Teslin grymtade surt. Hon klappade sin häst. Ett valnötsbrunt sto med vit bläs som var betydligt eldigare än Jolins vallack och sa rakt ut i luften. Hon tränar vildbrukare och förväntar sig att de ska uppföra sig när hon inte är med. Eller så tror hon kanske att tornet kommer att ta emot 2 överåriga noviser. Röda fläckar blommade upp på Jolins kinder, men hon sträckte på sig i sadeln utan att säga någonting. Som vanligt när de båda kom i gräl koncentrerade sig Edesina på någonting annat. I det här fallet att borsta inbillat damm från sin delade kjol. Spänningen var så tät att man kunde sätta den i halsen. Plötsligt började det strömma ut ryttare från träden i ängens slut. En stört flod som vällde ut i en allt vidare sjö av stålspetsförsedda lansar när de höll in. Säkerligen förvånade över vad de såg framför sig. Det verkade inte som om så många hästar som Matt hade hoppats på hade stupat. Han drog upp tubkikaren ur fodralet som var fastknutet vid hans sadel och förde den till ögat. Tarabonierna var lätta att känna igen med sina ansikten dolda bakom ringpansarslöjor upp till ögonen. Men de andra bar alla upptänkliga sorters hjälmar, runda och spetsiga, med eller utan visir. Han såg till och med några tairenska hjälmar med brätte, men det behövde inte betyda att det fanns tairenier bland dem. De flesta män plockade ihop rustningar av vad de kunde hitta. Tänk inte, tänkte han. Kvinnan är här. De 100 000 guldkronorna väntar. Tänk inte nu, era för... Det gälla skallet av ett tjonsjanskt stridshorn göd. Tunt på så långt avstånd. Och ryttarna började rycka fram i skritt. De började redan sprida ut sig i en formation som var vidare än vallens bredd. Ta fram baneret, Mäkol, beordrade Mert. Så de förbannade getasönerna trodde att de skulle komma och döda tjuren. Den här gången ska de få veta vem det är som dödar vem. Manduin, kommandot är ditt. Manduin vände sin bruna häst mot angriparna. Redo, ropade han, och ropet fördes vidare av underbefäl och fanjunkare. Mäckol drog av läderfodralet och gjorde noggrant fast det vid sadeln medan vinden vecklade ut baneret. En vit fyrkant med röda kanter och en stor röd öppen hand i mitten. Under den fanns orden Doe Andi se Tovja Sagain broderade i rött. Det är dags att kasta tärningarna, översatte Mert i huvudet. Han såg att Mosenge sneglade på fanan. Han verkade mycket lugn för att ha 10 000 lansar på väg mot sig. Är du beredd, Aludra? Ropade Mert. Det är klart att jag är beredd, svarade hon. Jag önskar bara att jag haft mina drakar. Mosenge vände sin uppmärksamhet mot henne. Bränn henne. Hon måste vakta sin tunga. Mert ville att drakarna skulle komma som en fullständig överraskning när Sjönsen ställdes inför dem första gången. Omkring 1200 steg från muren ökade lansiärerna till trav. Och när det var 600 steg kvar till galopp. Men inte så snabbt som de skulle ha kunnat. Hästarna var redan trötta efter den långa språngmarschen och rörde sig med oviga steg. Ingen hade sänkt sin lans ännu. Det skulle de inte göra förrän de sista 100 stegen. Några av lansarna hade vimplar som fladdrade bakom spetsarna i vinden. En stor klunga med rött här, en samling med grönt eller blått där. Det skulle kunna vara husfärger, eller stod kanske för legokompanier. Alla dessa hovar gav ifrån sig ett ljud som av mullrande oska. Aludra, ropade Mert utan att titta bakåt. Med en ihålig smäll och en stickande lukt slungade kaströret upp nattblomstret. Och sen hördes en ljudlig knall när dess röda kronblad slog ut över himlen. Några av de galopperande ryttarna pekade överraskat på den. Ingen tittade bakåt och såg Talmärnes leda sina tre kavalleribrigader ut ur skogen bortom sjön. De hade lämnat lansarna vid packhästarna, men vid det här laget hade allihop tagit fram sina ryttarbågar. De spred ut sig i en enda rad och började följa efter de galopperande ryttarna i allt högre fart. De hade ridit långt under natten, men utan att pressa hästarna för hårt och hade vilat hela morgonen. Avståndet mellan de båda grupperna av ryttare började minska. Främsta ledet, ropade Mandowin när ryttarna var 400 steg bort. Ge fyr! Mer än 1000 projektiler flög som svarta streck genom luften. Genast böjde sig männen i främsta ledet för att haka fast vinscharna på armborsten, samtidigt som andra ledet höjde sina vapen. Andra ledet, ropade Mandowin. Ge fyr! 1000 pilar flög iväg mot de annalkande ryttarna. På det avståndet kunde pilarna inte tränga igenom ett harnesk, även om spetsarna var utformade just för det ändamålet. Men män med sönderslitna ben föll ur sadlarna, och män med förstörda armar höll desperat in för att försöka hejda blodflödet. Och hästarna! Åh, ljus, de stackars hästarna! Hästarna föll i hundraden. En del skriade och sparkade och försökte komma upp igen. Andra låg orörliga så att andra djur snubblade över dem. Ryttare som slungats ur sadeln tumlade över ängens gräs tills de reds ner av ryttarna bakom. Tredje ledet, ge fyr, ropade Mandowin. Och så snart de avlossat sin salva rätade skyttarna i främsta ledet på sig igen. Främsta ledet, hojtade Mandowin. Ge fyr! Och ytterligare 1000 pilar bidrog till slakten. Andra ledet, ge fyr! Lika ensidig som ett bakhåll var förstås inte striden. Några av de galopperande ryttarna hade kastat lansarna och tagit fram sina ryttarbågar och pilar började falla bland Mats armborstskyttar. Att träffa ett mål från en galopperande häst var ingen lätt uppgift och i början var avståndet för stort för att pilarna skulle kunna döda någon. men mer än en man kämpade för att sköta sitt armborst med en pil utstickande ur armen. Än så länge var deras ben skyddade bakom vallen. Det var i varje fall för långt för ett dödande skott, utom för den vars tur hade runnit ut. Matt såg en man falla med en pil genom ögat. En annan blev träffad i halsen. Det fanns fler luckor i leden, men männen steg snabbt fram för att fylla dem. Du kan börja hjälpa till när som helst, Jolene, sa han. Tredje ledet, ge fyr. Aisheden skakade irriterat på huvudet. Jag måste vara i fara. Jag känner mig inte hotad än. Teslin nickade. Hon betraktade angriparna som om det varit en parad och inte någon särskilt intressant sån heller. Om ni ville tillåta mig att syta, började Bethamin. Men när Jolene gav henne en kall blick över axeln tystnade den shonshanska kvinnan och sänkte blicken till tyglarna i sina händer. Sita log nervöst, men Jolines blick fick leendet att blekna. Främsta ledet, ge fyr! Matt himlade med ögonen och muttrade en bön som till hälften var en svordom. De förbannade kvinnorna kände sig inte hotade. Han kände sig som om hans förbannade hjärta låg på huggkubben. Andra ledet, ge fyr! Nu hade Chalmanes kommit inom skotthåll och anmälde sin närvaro med en salva från 4000 bågar på 300 stegs håll som rensade åtskilliga sadlar. De kom ännu närmare och sköt igen. Och igen. Chocken fick det att gå som vågor genom fiendeleden. En del män snodde runt och galopperade mot Chalmanes med sänkta lansar. Andra började återgälda hans pilregn med ett eget, men de flesta fortsatte framåt. Bilda fyrkant, ropade Mandowin ett ögonblick innan Matt han göra det. Han hoppades verkligen att mannen inte hade väntat tills det var för sent. Men röda handens soldater var vältränade. Männen i flankerna föll tillbaka i språngmarsch, lugnt och ordnat. Som om inte alls något pilregn studsat mot deras hjälmar och harnesk. Och ibland studsade pilarna inte. Män föll, men trots det kom de tre leden aldrig i oordning när de formerade sig i en ihålig fyrkant med Matt i mitten. Moshengo och de andra dödskaristerna hade dragit sina svärd och Ogena greppade sina långa yxor. Slungor, ropade Mandowin. Skjut fritt! Främsta ledet åt väster, ge fyr! Slungkastarna längs västra kanten drog ner slungskaften så att de kunde tända stubinen på de tjocka cylindrarna med luntan de höll mellan tänderna och snärtade med slungstavarna först bakåt och sen framåt, samtidigt som armborsten avfyrade sin salva. De mörka cylindrarna flög mer än 100 steg genom luften och landade bland de anfallande ryttarna. Redan innan de första cylindrarna föll hade slungkastarna börjat lägga nya i slungorna. Alodra hade märkt alla stubinerna med trådstumpar som visade olika brintid. Och varje cylinder exploderade med ett dån och en kaskad av lågor. Vissa på marken och andra i höjd med ryttarnas huvuden. Explosionerna var inte det verkliga vapnet. Även om en man som träffades i ansiktet plötsligt inte hade något huvud längre. Han satt kvar i sadeln medan hästen tog tre steg innan han föll av. Nej, Aludra hade virat in ett hårt lager av småstenar runt pulvret i varje cylinder. Och de bet sig djupt in i angriparnas kött när de träffade. Vilt skriande hästar föll sprattlande till marken. Ryttarna föll och låg stilla. En pil ryckte Matt i vänsterarmen. En annan genomborrade den högra och skulle ha gått rakt igenom om det inte varit för stylfjädrarna. Medan en tredje rev upp högra axeln på hans rock. Han stack in fingret innanför halsduken och drog. Det kändes plötsligt som om den satt åt så förbannat. Han kanske trots allt borde fundera på att ha på sig rustning vid såna här tillfällen. Fiendelinjerna började kröka sig nu. Beredde sig på att omringa armborstskyttarna innanför vallen. Chalmers pepprade dem fortfarande med pilar bakifrån, men flera hundra av hans män hade blivit tvungna att släppa sina bågar för att försvara sig med svärden. Och alla de ryttarlösa hästar man såg där ute hade knappast tillhört Amadisier eller Tarabonier. Chalmers hade lämnat en lucka mitt i sin linje, en väg för alla som beslöt sig för att fly. Men det var ingen som tog den möjligheten. De kunde känna lukten av de 100 000 guldkronorna.
Jag tror att, sa Julien sakta.
Ja, nu känner jag mig hotad. Cheslin måttade bara med handen och slungade iväg ett eldklot större än ett hästhuvud. Explosionen när det slog ner kastade upp jord och bitar av män och hästar i luften. Det var förbanne honom på tiden. De tre kedjorna vände sig åt varsitt håll och började slunga eldklot lika fort som de förmådde svänga armarna. Men den förödelse de åstadkom fick inte angriparna att sakta in det minsta. Vid det här laget borde männen ha kunnat se att det inte fanns någon kvinna som motsvarade beskrivningen av Chuen inuti den fyrkantiga formationen. Men deras blod var satt i kokning och lukten av rikedomar fyllde deras näsborrar. På 100 000 guldkronor kunde man leva som en furste resten av sitt liv. Fyrkanten var omringad och nu kämpade de för att komma närmare. Kämpade och dog när salva efter salva från armborsten regnade över dem och slungkastarnas projektiler slog ned och exploderade. En vall till började resa sig, en vall byggd av döda och döende män och hästar som en del försökte rida över bara för att själva bli en del av den. Fler tog sig ur sadlarna och försökte klättra över. Armborstpilarna slungade dem tillbaka. På så här nära håll genomborrade projektilerna angriparnas harnesk lika lätt som en varm kniv skär i smör. Men de fortsatte komma, och de fortsatte dö. Tystnaden kom plötsligt. Riktigt tyst var det inte. Luften var full av ljudet av flämtande män som hade vevat sina vinschar så fort de förmådde, och stön från de sårade. Någonstans skriade en häst fortfarande hjält. Men Matt kunde inte se någon på fötter mellan muren av döda och Talmärnes. Ingen som satt i sadeln, utom män i gröna hjälmar och harnesk. Män som hade sänkt sina svärd och bågar. Eisedena la händerna på de höga sadelknapparna. De andades också tungt.
Det är över, Matt, hördes ett rop från Talmanes. De som inte är döda är döende. Inte en enda av de idioterna försökte komma undan.
Matt skakade på huvudet. Han hade visserligen väntat sig att begäret efter guld skulle göra dem halvgalna. Men de hade blivit fullkomligt vansinniga. För att Matt och de andra skulle kunna komma ut måste de få undan vallen av döda män och hästar. Så Talmanes män tog sig an uppgiften genom att binda fast rep i hästarna och dra dem åt sidan. Ingen ville klättra över en sån förödelse. Ingen utom ogierna.
Jag vill se om jag kan hitta förrädaren, sa Harta, varpå han och de sex andra trädgårdsmästarna klev över högen av lik som om den också bestått av jord.
Nå, nu har vi i varje fall avgjort det här, sa Julien och badade ansiktet med en spetskantad näsduk. Svettpärlor glänste på hennes panna.
Du står i skuld till oss, Mert. Eiser, det låter sig som regel inte blandas in i privata krig. Jag får fundera över hur du kan betala tillbaka.
Mert hade en ganska stark aning om vad hon skulle komma på. Hon var tokig om hon trodde att han skulle gå med på det.
Det var armborsten som avgjorde det här, Marath Damon, sa Mosenge.
Han hade tagit av sig hjälmen, harnesket och rocken och ena skjortärmen var bortriven så att en av de andra gardisterna kunde vira ett bandage runt armen där den genomborrats av en pil. Ärmen hade lossnat väldigt prydligt, som om sömmen var svag. Han hade en korp tatuerad på axeln.
Armborst och modiga män. Ni har aldrig haft fler än så här, eller hur, er höghet?
Det var ingen fråga.
de här männen och de förluster ni nu må ha lidit.
Jag sa ju att jag hade så att det räckte, sa Mert.
Han tänkte inte avslöja mer än han måste för mannen. Men Mosenge nickade som om detta helt bekräftade hans tankar. När Talmanes män väl hade röjt en öppning där Mert och de andra kunde rida igenom hade Harta och trädgårdsmästarna kommit tillbaka.
Jag hittade förrädaren, sa Harta och höll upp ett avhugget huvud i håret.
Mosenges ögonbryn klättrade i höjden när han såg det mörka, kroknästa ansiktet.
Hon kommer att vara mycket intresserad av att se det här, sa han mjukt.
Mjukt på samma sätt som ljudet när ett svärd dras ur skidan.
Vi måste ta med det till henne.
Känner ni igen honom? Frågade Mert.
Vi känner igen honom, ers höghet. Och Sänges ansikte såg plötsligt ut att vara hugget i sten, vilket tydde på att han inte tänkte säga mer om saken.
Hörru, kan du sluta kalla mig så? Mitt namn är Mert. Efter det här skulle jag vilja påstå att du har rätt att använda det.
Mert förvånade sig själv genom att räcka fram handen. Stenmasken rämnade och gav plats åt en förbluffad min.
Det kan jag inte, ers höghet, sa han med chockerad ton. När hon äktade er blev ni korparnas prins. Att uttala ert namn skulle sänka min blick för alltid.
Mert tog av sig hatten och drog fingrarna genom kalufsen. Han hade sagt åt alla som orkade lyssna att han inte tyckte om adelsmän och absolut inte ville vara någon, och han hade menat det. Det gjorde han fortfarande. Men nu var han själv en förbannad prins. Han gjorde det enda han kunde göra. Han skrattade tills han fick ont i magen.